Ni har hört att det blev sagt, öga för öga och tand för tand. Men jag säger er, värjer inte mot det onda. Nej, om någon slår dig på högra kinden så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig och följa med en mil i hans tjänst så gå 2 mil med honom. Ge åt den som ber dig och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, ska ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant. Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Varsågoda och sitt. En skön avslutning ändå. Känn inga krav, var bara fullkomliga, precis som Gud. I början av den här texten som vi läste så tänker jag att Jesus pratar om hämnd. Alltså det här öga för öga och tand för tand. Ni kanske tycker att han uttrycker sig lite krångligt. Jag tror att han menar ungefär så här. Att det normala är att man ger igen. Alltså om någon slår dig i huvudet så slår du tillbaka på ungefär motsvarande ställe och ungefär lika hårt. Men Jesus säger, försvara dig inte utan vänd istället på huvudet så att han eller hon kommer åt på andra sidan också. Eller om någon tycker att du borde betala pengar till den. Så även om du inte håller med personen så ge pengarna ändå och lägg till lite extra dessutom. Det finns många olika teorier och förklaringar och varianter på hur man skulle kunna tolka det här som Jesus säger. Och jag tänkte inte gå in på dem nu, för jag tror att det är mönstret som är viktigt. Mönstret är det som Jesus försöker säga. Om någon gör något mot dig som borde få dig att reagera med att bli arg eller till och med våldsam, så vill Jesus istället att du ska reagera med öppenhet och vänlighet och kärlek. Jag tänker på, vi pratar ibland om våldsspiral. Man hör om det på nyheterna. Ett gäng gör någonting hemskt mot ett annat gäng och så ska de göra ännu värre tillbaka och så blir det en våldsspiral som går uppåt. Jag tror att den här regeln som Jesus hänvisar till, öga för öga, tand för tand, att den handlar om att den här våldsspiralen inte ska gå uppåt utan man ska ge igen precis lika mycket så det inte blir värre. Men Jesus vill att vi går ännu längre. Han vill inte att vi ska ha en uppåtgående spiral. Han vill inte att vi ska ta den som är precis lika, utan han vill att vi ska initiera, få till en nedåtgående spiral, att det blir mindre våld och mer kärlek. Jag tycker det här är svårt därför att det är så olika situationer hur man skulle kunna använda det här. Alltså när man hör på nyheterna om världsledare eller länder som påstår att de krigar i Guds namn, så tänker jag att de har fel. Gud vill inte att vi skadar och dödar varandra. Gud vill att vi lever i fred och kärlek. Så för mig går det inte ihop att man ens skulle kunna kriga i Guds namn. Men en annan situation, om ett barn till exempel far illa, blir illa behandlat i skolan till exempel, då tänker jag att man måste agera för att stoppa det. Prata med bra vuxna, på olika sätt få stopp på det här som gör barnet illa. Att säga då man ska vara vänlig tillbaka, jag tror inte alltid att det är det bästa eller att det räcker. Inte i den situationen. Så man får nog använda det här på lite olika sätt i olika situationer. Så tänker jag. Sen kommer något som kanske är lite lättare. Och jag försöker förenkla språket även här. Jag tror att Jesus menar ungefär så här. Om ni bara är trevliga mot era vänner, tror ni då att Gud blir imponerad? Nej, be för dem som förföljer er. Och var vänlig även mot dem. What? Kanske du tänker då, ska jag vara trevlig mot dumskallar? Ja, nu har jag två spår här. Funderar på om jag ska börja med A eller B. A, okej. C. Du tänker utanför boxen, Arne. Det gillar jag. Men vi tar C sen. Är det okej? Okay? Ja, det är bra. Tack. Jag börjar med A. Man ska ta det i ordning och reda. Ordet förföljer tycker jag är lite spännande här. Förut har jag alltid tänkt på det bokstavligt. Alltså någon förföljer mig och vill mig illa. Och jag springer liksom lite framför. Och så försöker jag under tiden jag ber, springer att be för den här personen som förföljer mig. Och det är krångligt liksom. Och det känns också som att det är väldigt sällan det händer. Eller kanske för er. Men alltså jag har inte varit med om det. Nu tänker jag ofta utifrån det samhälle som vi lever i, som till största delen ändå är ganska fredligt, att förföljer kan betyda något mer. Ibland är det ju så att man har en person som man verkligen inte vill träffa. Så att om man ser den här personen ute så tar man en liten annan väg för att slippa mötas helt enkelt. Kanske är det så att man tänker ganska mycket på den här personen. En sån person kan man ju säga förföljer en, fast i tanken. Är ni med på vad jag tänker? Att så kan också ordet förföljer tolkas. Man kanske går och intalar sig själv. Nu ska jag inte tänka mer, jag ska inte lägga energi på den här knäppskallen. Men så kan man inte låta bli, för personen förföljer en i tanken. Då kan man prova att be för den människan som förföljer en. Kanske blir man då själv lite förändrad så att man till slut vågar mötas, vågar prata och på det sättet blir fri själv från den som förföljer en. Sen var det spår B. Det var bra att det kom här faktiskt, för jag tror att det kanske är, det är ganska bra spår, tycker jag själv. Jesus säger att vi ska vara världens ljus, och jag tänker att det här också har en koppling till det som han sa i dagens text. När man är med sina kompisar, då kan det ju vara lite som att vara i en lampaffär. Eller som att vara ute mitt på dagen på midsommarafton. Det är jätteljust liksom. Och att gå runt och vara världens ljus när det redan är jätteljust, det märks ju inte så mycket. Det är trevligt. Det är härligt att befinna sig i en väldigt ljus och mysig miljö. Men det märks inte så mycket. Men när allting känns mörkt, som när människor är riktigt tråkiga mot varandra, eller när folk i ens omgivning påstår att allt kommer att gå dåligt. Det finns ju många olika ämnen man kan jobba med där om man vill påstå att allting ska gå dåligt. Då märks det om man kommer med ljus. Vi kan ju inte vara ljuset, för vi är inte solen, vi är inte Gud. Vi är lite mer som månen. Alltså den är ju där hela tiden, men den syns som mest när det är mörkt. Inte för att den lyser av sig själv, utan för att den reflekterar solens ljus. Ni är med på bilden. Vi reflekterar ljuset och det syns mest när det är mörkt omkring oss. Men månen är ensam och det är inte vi. Jag har nyss skaffat en båt och på båtar så finns det lanterner, alltså små lampor som man ska tända när det är mörkt. Och så tänker jag att det kan funka lite i livet. När tillvaron känns mörk, då tänder vi våra lanternor. Och det som är spännande då är att när man är där i mörkret så kan man ju tro att man är helt ensam. Men när man ser någon annan tända sina lampor, tända sina lanterner, då blir man påmind. Just det är mörkt. Vi tänder våra lampor. Och så blir man fler. Man ser, får syn på varandra. När fler och fler tänder sina lanterner, då sprids ljuset i mörkret. Och därför så skulle jag vilja få avsluta med en rad ur Johannes evangeliets första kapitel, vers 5. Och lyssna noga nu, för jag kommer att be er upprepa det här efteråt. Så lyssna noga nu. Så här skriver evangelisten Johannes. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Kan vi säga det tillsammans? Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Amen.